Fortsättningskrigets tredje månad. Rundradion börjar sända regelbundet återkommande aktualiteter på svenska och med ett lån av signaturen Unghans, det vill säga Gus Mattssons, kåserier i huvudstadsbladet ges det namnet Idag. Men vad fick man sända då? Idag den 5 september 1941, reporter Rolf Simberg.
Det är nästan omöjligt för er att ta på om man talar om 150 artilleripjäser eller ett 50-tal stridsvagnar, 400 bilar eller någonting sånt, så är det ändå bara siffror. Det är svårt för er att riktigt bilda er en uppfattning om vad det är frågan om. Men jag skulle komma med en liten liknelse som kanske ger er bättre möjligheter att uppfatta det hela. Om vi tänker oss att en stad med något 10 000-tals invånare fullkomligt tömmes, alla dessa invånare med allt vad de äger och har, alltså icke möbler medräknat, men alla privat ägodelar och dessutom en fullständig militär utrustning, samlas på en enda landsväg i tre kolonner bredvid varandra, alltså tre fordon bredvid varandra på samma landsväg på en längd av 8 kilometer, då ungefär kommer det att motsvara det som vi ser här vid Borlambi. Det är en oreda och en förödelse som är så stor att man egentligen inte vet var man ska börja och var man ska sluta när man vill berätta om det här. De siffror som jag just nämnde här, cirka 150 artilleripjäser, ett 50-tal stridsvagnar, över 400 automobiler, 1500 hästar, över 100 traktorer och så vidare. De är tills vidare endast preliminära. Räkningen fortsätter och de slutliga siffrorna kan ännu inte lämnas.
Det handlar alltså om mått i Porlampi och mängden krigsbyte som har tagits där. Radioreportagets tradition från förkrigstiden var direktreportagen, situationsbilder och verbal kamera om man så får säga, och direktsändning av officiella tal och tilldragelser. Den krigstida censuren bestämde mycket noga vad som fick sändas, vad som fick sägas i reportagen från fronten och hur det skulle sägas. Under framgångens dagar fick radioreporterna beskriva mängden byte som vi just hörde och erövringen av nya områden. Här en glimt ur Lars Nybergs reportage i Petroskoj som döptes om till Äänislinna.
Jag befinner mig just som bäst i centrum av staden Petroskoj dit vi för någon timme sedan anlände. Vi är vid ett av de stora mål som detta fälttåg har haft förelagt. Idag den 1 oktober klockan 4.30 trängde de första trupperna in i staden. Redan klockan 5.10 hade man kommit till stadens centrum där jag nu står och höjde då, hissade då Finlands blåvita flagga på regeringsbyggnadens flaggstång. Jag står nu i mitten av det stora cirkelrunda torget invid Lenins enorma staty av grå granit. Jag nämnde redan att jag står i mitten av det cirkelrunda torget. Runt omkring mig finns regeringsbyggnader. De är låga tvåvåningshus, långa och ansluter sig till torgets cirkelform. I mitten har de portaler med 4 runda pelare och ovan taken är plåttak. Här på torget, som inte är något vidare välvårdat, man ser visst några planteringar med sovjetstjärnor av blommor och låga häckar, men man ser också att torget inte är desto vidare välhållet. Gräs, trampgräs och örter växer här alldeles fritt. Här är rätt stor trafik just nu. Överallt i alla gator ser man soldater som är med hjälmen på huvudet och geväret färdigt. Promenerar omkring och ser sig att det ser staden. I sydost strider man ännu. Man ser rökmoln stiga upp från de områden som vi inte har tagit. Här och där ser man också hus som brinner i full låga och digra rökmoln. Trots det måste man säga att det första intrycket av staden är att den är mycket väl bibehållen. Förvånansvärt lite har ryssarna innan de drog sig undan förstört staden.
Journalistik är urval. I vår 40-talskavalkad begränsas vi av tre faktorer. För det första det dåtida urvalet av ämnen som togs upp och gjordes. För det andra både dåtida och senare arkiveringsurval av gjorda inslag. Det förekom bland annat efterhandscensur, särskilt efter vapenstilleståndet 1944. Den tredje begränsande faktorn var en rent fysisk brist på arkiveringsmöjligheter. Till en början spelades de radioprogram, de som överhuvudtaget spelades in på lackskivor. Sen kom magnetband med namn metall som medgav inspelning men inte att programmen monterades genom klippning. Plastbanden kom först på 50-talet. De ytterst få inslag som finns bevarade är alla bilder från kriget. Reportagen var antingen hurtfriska intervjuer eller opersonliga beskrivningar av operationer, våra trupper, deras styrkor. Förbandens namn fick givetvis inte nämnas. Och programanmälan höll stilen, den militära stilen. Kanske det är därför som vi ännu talar om hallåor. Nu ska vi höra Olle Dahlberg anmäla.
I vakt, reportagets namn, propaganda åt ryssen. Reporter är militärtjänsteman Rolf Simberg. Och reportaget är upptaget vid Hangöfronten den 28.11.1941.
Здесь обращаются к вам. Вам зря помирать на голос полуострова Манго, когда у вас есть возможность вернуться домой своим родным. Мы, видны, не хотим вашей смерти.
Järjestä lyssnare, ryssarna som ligger där på andra sidan linjerna, de underhålls inte bara dagligen med eld från vårt artilleri och från våra infanterivapen, utan de får också sin lilla speciella underhållning, för vilka den här herren här bredvid mig som har en snökåpa över sig. Nu står han bär på en så kallad telefon. Och det är med den som han underhåller ryssarna. Vad är det egentligen håller på att prata för dem?
Jag förstår att det är onödigt att sitta här på Hangöuddens nakna bergen och vänta på döden. När ni har tillfälle att rädda er för kommande liv. Vi ger ännu en tillfälle åt er att rädda sig. Kom till oss. Och i den stilen fortsätter man.
Just när ni håller på ungefär alla dagar med det här.
Ja, alla kvällar och alla morgonar. Man får sin knappo på sig som behöver till sakerna. Och ibland hör man skrik därifrån. Ibland öppnas det högtalare och de säger att Örgen på Tjuhnarnas propaganda kallas till finna till Tjuhnar.
Ja, vad betyder det där Tjuhnar?
Nå, det är någon slags samma som finna säger ryssar om ryssar.
Ja.
Det är källningsnamn om.
Några reportagen från hemmafronten finns inte bevarade. Säkerligen har alldagligheter som krigssjukhusen och de sårades vård skildrats, krigsindustrin, livsmedelsreglementering och folkförsörjning, med skuggsidan svarta börshandeln, hyresreglementeringen, bristen på kläder och förnödenheter, krigsbarn, evakuering och bosättning med mera skildrats, men det har inte bevarats. Och vi saknar också kommentarer till krigsläget nationellt och utanför Finlands gränser. Men man kan ju notera att censuren kringskar möjligheten att kommentera. En ordlös kommentar som knappast sändes finns bevarad. Den är bandad på Radiohusets gård, Fabiansgatan 15, klockan 2 på natten den 25 augusti 1942. Det är en bit av hemmafrontens verklighet i Helsingfors och på många, många andra orter. läge sommaren 1944 blev besvärligare så fick frontreportern herr Rolf Simberg inskränka sig till rena impressionismen som natten den 12 juli vid Viborgska viken.
Bästa lyssnare, den finska sommarnattens skönhet är en av de många länkar som obrytbart binder oss vid detta land. Den vindstilla sommarnatten med spegelblankt vatten, med gäddan som slår där någonstans i vasskanten, med siluetterna av gran- och björkbevuxna holmar, den bleka månen och någon molntapp som långsamt seglar fram över den gulblå, ljusröda sommarhimlen. Hur groteskt ter sig då inte krigets sommarnatt i jämförelse med fredens, när krigets åskor alltid då och då påminner oss om att rätten att få njuta av denna skönhet är mycket dyrbar, att den måste köpas med vår manliga ungdoms hjärteblod. Man kan inte undgå att göra sådana reflektioner när man en sommarnatt som denna ikväll, så som jag har placerat sig på en stubbe vid Finska viken, eller rättare sagt Viborgska viken, på en liten holme som är omgärdad av den vasskant som vi så väl känner igen här i skärgården och kommer ihåg från tidigare somrar då under fredens sköna och vackra tider. Klockan är vid det här laget ungefär 1:30 på natten och det mörker som i början på juli ännu brukar komma på ett litet besök på natten har redan gett efter. Solen stiger visserligen inte upp ännu, men det har redan börjat ljusa välsentligt. Den här natten har varit ovanligt stilla. Någon nu och då ljuder ett eller annat skott från artilleri, någon serie från maskingevär eller några andra automatvapen här till vänster om mig. Det är förresten Sorvali avsnittet som ligger där. Bryter tystnaden. Nu var det igen det ryska artilleriet där borta som sköt. Och där hörde vi nedslaget på vår sida här. Så växlar artilleri, eller på det viset fortgår den här artilleriduellen hela tiden. Ibland häftigare och ibland i mera stillsamt tempo.
Vapenstilleståndsförhandlingarna inleddes i Moskva i början av september 1944. Den 19 september ingicks vapenstilleståndet. Bland annat fick Kyrkslätt och Sjundeåborna veta att de måste lämna sina hem inom bara några dygn. Porkalområdet måste överlämnas. Radion gjorde reportage om evakueringen, men det finns inte kvar, åtminstone har jag inte hittat det. Vi har bara det chockerande meddelande som här anmäls av Karl-Erik Kreutz.
Finlandsundradio. Bästa lyssnare, nu talar tjänstförrättande statsministern Ernst von Born.
Medborgare, den 19 september 1944 kommer att i vår historia bevaras som en den tunga prövningens dag för vårt folk. Lika djupt som Finlands folk under dessa svåra år längtat efter fred, lika djupt har det samma i sitt innersta upprörts av tanken på den stund då det ser sig ställt inför nödvändigheten att med fredsvillkoren för ögonen begrunda sina möjligheter för ett fortsatt nationellt liv. Denna stund har nu kommit. Idag har vår fredsdelegation i Moskva undertecknat avtalet om vapenstillestånd med Rådsförbundet och Storbritannien. Avtalets undertecknande innebär att vi omedelbart är skyldiga att påbörja tillbakadragandet av våra trupper bortom den gräns som upprogs genom freden i Moskva år 1940. Karelen är således förlorat. Dessutom har vi varit tvungna att till Rådsförbundet avstå Petsamo området, vilket Rådsförbundet i freden i Dorpat till uppfyllande av Rysslands gamla löfte överlät åt oss. Som en tredje territoriell fråga må nämna Porkalas, Porkala Uddes och det därtillhörande betydande vatten- och jordområdets utarredering till militär stödjepunkt åt rådsförbundet för en tid av 50 år. Något som härjande går ut över en förnämlig kulturbygds månghundrade hem och välskötta gårdar.
Det kom en ljusglimt i den efterkrigstida dysterheten. På senhösten 1945 meddelades det att en finländare får Nobelpriset i kemi. Vid prisutdelningen på Stockholms konserthus den 10 december 1945 presenterades betydelsen av A.I. Virtanens verksamhet av professor Westgren.
Vetenskapsakademin har beslutat utdela 1945 års Nobelpris i kemi till professorn vid Helsingfors universitet, Arturi Ilmari Virtanen. På våra nordliga breddgrader måste vi vintertid uppföda våra viktigaste husdjur med konserverat foder och vanligtvis användes därvid hö. Men det är sedan gammalt välbekant att enbart hö ej räcker till för att hålla djuren vid full kondition. Om våra kor ska producera rikligt med högvärdig mjölk även under vintern måste de få kraftfoder. Merendels har de därför hittills utfodrats med oljekakor som importerats från varmare länder. För lantbruksnäringen måste det dock naturligtvis vara en avsevärd ekonomisk fördel om dessa produkter som hämtas långväga ifrån kunde ersättas med inhemskt foder. Den av Virtanen utarbetade så kallade AIV-metoden, uppkallad efter initialerna i hans namn, har gjort detta möjligt. Vetenskapsakademin har också funnit Virtanens undersökningar och uppfinningar inom agrikultur och näringskemin, särskilt hans foderkonserveringsmetod, vara av det värde att han därmed gjort sig förtjänt att belönas med årets Nobelpris i kemi.
Krigsslutet innebär ju inte att trycket på radion skulle ha lättat. Det förändrade natur. Med en allierad, i praktiken rysk, kontrollkommission sittande i Helsingfors tills Parisfreden slöts 1947, ett instabilt politiskt läge i landet och den krigstida censuren sittande i ryggmärgen så var det inte upplagt för alltför mycket vidlyftighet i greppen. Omställningen var smärtsam. Så smärtsam att till exempel ingenting av vad som kan ha sänt som krigsansvarighetsprocessen på svenska finns bevarat i Finlands rundradios arkiv. Men där finns den rapport som Sveriges Radio, som många lyssnade på den tiden, sände Ensio Hitonen den 17 februari 1946.
Finland ingick vapenstillestånd redan i september 44, men först nu avslutas dess krigsskyldige process. De anklagade hade först cirka ett år att förbereda sig på den kommande processen och därefter fördes den i några månader. De anklagade har biträtts av landets mest kända advokater. Majoriteten av domstolsledamöterna har tidigare varit anhängare av de anklagades politik. Formellt gäller det att realisera vapenstilleståndsfördragets 13 paragraf som förpliktar till bestraffande av de krigsskyldiga. Sakligt gäller det samtidigt att desavuera Finlands krigspolitik. Ett krig bryter ju icke ut av sig själv. Någon måste börja det. Om således Finland icke var den angripande parten i sitt andra krig, måste Sovjetunionen vara det. Ifall de anklagade skulle befrias eller få mycket lindriga straff, skulle detta tolkas som ett åtminstone delvis godkännande av deras politik och då samtidigt som en indirekt kritik mot Sovjetunionen beträffande Finlands andra krig. Men hur passar processen ihop med Finlands rättsväsende och med rättsmedvetandet? Vinterkriget åberopas ofta som en förmildrande omständighet. De anklagade själva har dock ansett fördelaktigast att energiskt bestrida att det med vett och vilja skulle ha förberett ett krig. Första Moskva-freden var smärtsam för Finland, men det skulle vara farligt för en liten stat att hylla principen att en ofördelaktig överenskommelse får brytas genast när landets regering tror att en förändrad maktkonstellation tillåter det. Internationella överenskommelser skola förändras bara under fredliga former.
Radioreportagejournalistiken före krigsåren var beskrivande, passivt återspeglande, inte analyserande eller samhällskritiskt. Man kunde säga att utgångspunkten var samtidsfolkloristisk. Och det tog tid innan försöken att återgå till antebellum övergavs för nyskapande. I den mån samhällskritik förekom i radio på 40-talet efter krigen så skedde detta i revyernas kupletter, i någon mån i radioteater och litterära program. För radion var ju Finlands rundradio, en kanal för statsmakten, president och regering till medborgarna. Finland slöt fred med Sovjetunionen, Storbritannien och USA i september 1947. Den 15 september kommenterade Ragnar Ölander uttalande i början är av statsminister Mauno Pekkala som har fått svensk röst av Karl-Erik Kreutz.
Ärade radiolyssnare, dokumenten rörande vårt fredsfördrag har idag deponerats i Kreml i Moskva. Denna dag är en historisk dag. Vår självständighet har bevarats, även om den i fredsfördraget förutsatta kontrollen ännu kommer att fortgå under ett och ett halvt års tid. Varför utom fredsfördragets ekonomiska förpliktelser ska uppfyllas under ytterligare några år. Fördraget innehåller också permanenta bestämmelser som reglerar vårt statliga liv och som vi måste rätta oss efter. Det förhåller sig sålunda inte så att vi nu, då fredsfördraget har deponerats, kan glömma det. Nej, fredsfördraget bör varaktigt deponeras i våra sinnen.
Men om också betydelsen av fredsslutet för gemene man främst är av psykologisk betydelse och självfallet av en stor sådan, kan ändå en serie förändringar annoteras, av vilka en del framgår med full tydlighet av själva fredsfördragets text. Enligt fördraget upphör den allierade, det vill säga rysk-brittiska kontrollkommissionens befogenheter att gälla i samma stund det träder i kraft. Istället överförs dessa befogenheter för en tid av ett och ett halvt år på de bägge berörda allierade staternas diplomatiska representanter i Helsingfors. Den kanske märkligaste förändringen här vidlag är att kontrollkommissionens rätt att direkt vända sig till vilken finländsk myndighet som helst vid utövandet av kontrollen över fredsfördragets verkställighet nu bortfaller. De bägge sändebuden, vilka enligt fredsfördraget måste handla i samförstånd med varandra, ska i fortsättningen göra alla sina eventuella framställningar på vanlig diplomatisk väg, det vill säga via finländska utrikesministeriet. En annan förändring till det bättre är att meningsskiljaktigheter rörande fördragets tolkning numera kan hänskjutas till FN för förlikning. Någon besvärsmöjlighet har tidigare inte funnits.
Den svenska programverksamheten hade genom hela 40-talet sedan med dagens ögon ofattbart små resurser, och den måste också trängas i en enda radiokanal med de finskspråkiga programmen. Det fanns en 40-tals radikalism också om den inte återspeglas i de bevarade svenskspråkiga aktualitetsprogrammen. Till exempel rundradions generaldirektör då för tiden, Hella Vuolijoki, var för radikal för de makthavande och fick avgå. Hon var den första sådana, men väl icke den sista. Den 7 april 1949 höll hon sitt avskedstal i radio, inte utan bitterhet över att inte ens de svenskspråkiga tidningarna hade noterat att hon hade skapat en svensk enhet inom rundradion, den organisatoriska basen för en vidare utveckling.
Mina ärade svenska lyssnare, fast det är ingen svenskspråkig tidning av politiska skäl denna gång har velat nämna om att det under min tid har fått till stånd en självständig svensk avdelning och i någon mån tacka mig för det, så har jag åtminstone jag anledning att tacka den svenska delen av vårt folk för att jag har varit i tillfälle att i rundradion förverkliga mina principer i nationalitetsfrågan och åstadkomma det som man på svenska håll redan länge har strävat till, nämligen en egen svensk programavdelning till vars första chef jag lyckades förvärva Fredrik Wallros. Med sin stora auktoritet och frisinthet lade han grunden för en självständig svensk programverksamhet som min svenska arbetskamrat Ragnar Ölander sedermera med heder har fortsatt. Att den svenska avdelningen har genom föredragschefen Kristoffer Schilds och begåvade chefen för teateravdelningen Kari Mandelstams insats blivit en intressant programavdelning på en hög kulturell nivå, för vilket jag är dem alla djupt